7. Honung i teet. Egwene visste från början att hennes besynnerliga fångenskap skulle bli svår. Men att omfamna smärtan på Ailes vis trodde hon skulle vara den lättaste biten. Hon hade trots allt blivit ordentligt pryglad när hon betalade sin tow till de visa för att ha ljugit för dem. Och de i tur och ordning svingat remmen, så hon hade erfarenhet. Men att omfamna smärtan innebar inte bara att ge efter istället för att kämpa emot. Man måste ta in smärtan i sig och välkomna den som en del av sig själv. Arianda sa att man måste kunna le och skratta av glädje medan den värsta smärtan fortfarande hade en i sitt grepp. Det var inte alls så lätt. När hon den första morgonen före gryningen kom till Silvianas ämbetsrum gjorde hon sitt bästa medan novisföreståndarinnan bearbetade hennes nakna bak med den hårda sulan på en toffel. Hon försökte inte kväva snyftningarna när de kom, inte heller de ordlösa tjut som kom sedan. När hennes ben ville sparka lät hon dem göra det, tills novisföreståndarinnan låste fast dem med ett av sina. Vilket var besvärligt på grund av Silvianas kjol. Och sen lät hon tårna hamra mot golvet medan hon kastade vilt med huvudet. Hon försökte dra in smärtan i sig, insupa den som ett andetag. Smärta var lika mycket en del av livet som att andas. Det var så Ail såg på tillvaron. Men ack, goda ljus, vad ont det gjorde. När hon till sist, efter vad som kändes som en väldigt lång stund, fick räta på sig igen, kunde hon inte låta bli att rycka till när särken och klänningen föll ned och rörde vid hennes hud. Det var som om det vita ylletyget var tungt som bly. Hon försökte verkligen välkomna den skollande svedan, men det var svårt, mycket svårt. Likväl kändes det som om hennes snyftningar upphörde väldigt snart av sig själva. Och tårflödet sinade snabbt. Hon varken snörvlade eller skruvade på sig. Hon betraktade sig själv i spegeln med den flagnade guldramen som satt på väggen. Hur många tusen kvinnor hade sett sig i den spegeln under årens lopp. De som bestraffades i detta rum måste alltid se sig själva i spegeln efteråt och begrunda varför de fått sitt straff. Men det var inte därför hon gjorde det nu. Hon var fortfarande rödflammig i ansiktet, men såg redan lugn ut. Trots den plågsamma svedan i baken kände hon sig faktiskt lugn. Hon borde kanske prova att sjunga. Eller kanske inte. Hon tog fram en vit linnenäsduk ur armen och torkade sig omsorgsfullt om kinderna. Silviana studerade henne med belåten min innan hon la tillbaka toffeln i det smala skåpet mitt emot spegeln. Jag tror att jag fick din uppmärksamhet redan från början. Annars skulle jag ha varit hårdare, sa hon torrt och klappade på hårknuten i nacken. Jag betvivlar hur som helst att jag får se dig igen i första taget. Det kanske intresserar dig att veta att jag ställde de frågor som du begärde. Men Larry hade redan börjat fråga. Kvinnan är Leany Sheriff, men ljuset vete hur. Hon lät meningen förbli oavslutad, skakade på huvudet och ställde tillbaka stolen bakom skrivbordet innan hon satte sig ned. Hon var väldigt orolig och dina vägnar, betydligt mer än för egen del. Du får besöka henne på din lediga tid, om du får någon ledig tid. Jag ska ordna det. Hon sitter i de öppna cellerna. Och nu är det bäst att du sätter fart, om du vill ha någonting att äta före första lektionen. Tack, sa Egwene och vände sig mot dörren. Silviana suckade tungt. Ingen nigning, barn. Hon doppade pennan i bläckhornet och började skriva i bestraffningsliggaren med prydlig handstil. Kom hit vid middag. Det ser ut som om du får äta dina två första måltider i tornet stående. Egwene kunde ha låtit saken bero med det. Men på natten, när hon väntade på att salen skulle samlas i Tel Aaron Riord, hade hon bestämt sig för den balansgång hon hade framför sig. Hon tänkte kämpa, men samtidigt måste det verka som om hon fogade sig. Åtminstone till viss del. Inom de gränser hon själv satt upp. Att vägra lyda alla befallningar skulle bara få henne att verka motsträvig och skulle kanske leda till att hon blev satt i någon fängelsehåla där hon inte kunde göra någon nytta. Men en del av befallningarna måste hon vägra lyda om hon skulle kunna bibehålla någon värdighet överhuvudtaget. Och det måste hon göra, mer än bara en smula. Hon kunde inte tillåta att de förnekade vem hon var, hur mycket de än framhärdade. Den ämelintronande niger inte för någon, sa hon lugnt, fullt medveten om hur den reaktionen skulle bli. Silviernas min hårdnade och hon tog upp pennan igen. Jag tar emot dig även vid kvällsvarden. Jag föreslår att du går nu utan att säga någonting mer. Om du inte vill tillbringa hela natten liggande över mitt knä. Egwene gick utan att säga någonting och utan att niga. En smal väg som en lina uppspände över en djup avgrund. Men det var den vägen hon måste gå. Till hennes förvåning vankade Alviarin av och an i korridoren utanför, insvept i sin vitfransade sjal och stirrande rakt ut i luften. Hon visste att kvinnan inte längre var krönikornas väktarinna, om än inte varför hon hade avsatts så snabbt. När hon spionerade i Tel Aaron Riord uppfattade man bara glimtar och brottstycken. För som spegelbild av den vakna världen var den osäker på många sätt. Alviarin måste ha hört henne tjuta, men märkligt nog kände Egwene ingen skam. Hon utkämpade ett märkligt slag, och i ett slag kunde man bli sårad. Den annars så iskalla vita systern verkade inte särskilt sval idag. I själva verket såg hon riktigt uppjagad ut, med särade läppar och het blick. Egwene neg inte för henne, men Alviarin gav henne bara en illasinnad blick innan hon steg in i Silviernas ämbetsrum. En balansgång. En bit längre bort i korridoren stod ett par röda systrar och tittade. Den ena rundhylt och den andra slank. Båda med svala ögon och sjalarna utbredda längs armarna så att den röda fransen syntes tydligt. Det var inte samma par som hade varit i hennes rum när hon vaknade. Men de var inte heller här av en händelse. De var inte direkt vakter, men samtidigt var det just vad de var. Hon neg inte för dem heller. De iakttog henne med uttryckslösa miner. Hon hade inte hunnit gå mer än ett halvdussin steg över de röda och gröna golvplattorna när ett plågat kvinnotjut hördes bakom henne, nästan utan att dämpas av den tjocka dörren till Silviernas ämbetsrum. Alviarin hade alltså botgöring och tog det inte särskilt bra om hon redan vrålade för full hals. Om nu inte hon också försökte omfamna smärtan, vilket föreföll osannolikt. Egwene önskade att hon vetat varför Alviarin tilldömts botgöring, om det nu inte var en frivillig botgöring. En härförare hade spejare och spioner som informerade honom om fienden. Hon hade bara sina egna ögon och öron och så det lilla hon kunde utröna i den osedda världen. Minsta smula kunskap kunde emellertid visa sig värdefull, så hon måste gräva överallt där den kunde finnas. Trots att hon riskerade att missa frukosten gick hon först tillbaka till sitt lilla rum i novisavdelningen för att tvätta ansiktet i kallt vatten vid kommoden och kamma sitt hår. Kammen som hade legat i hennes bältespung var en av de få personliga tillhörigheter hon hade kvar. Under natten hade de kläder hon haft på sig vid tillfångatagandet försvunnit och blivit ersatta med vita noviskläder. Men klänningarna och särkarna som hängde på krokar på väggen var hennes egna. De hade stuvats undan den dag hon hade blivit upphöjd till antagen. Men i follen var fortfarande små lappar med hennes namn fasttrocklade. I tornet gick ingenting till spillo. Man visste aldrig när det skulle komma en ny flicka som passade till en gammal uppsättning kläder. Men det faktum att hon inte hade någonting annat att ta på sig än novisklänningar gjorde henne inte till novis, vad Elaida och de andra än trodde. Hon gick inte förrän hon var säker på att hon inte längre var röd i ansiktet och att hon såg lika samlad ut som hon kände sig. För den som hade få vapen kunde utseendet vara ett av dem som fanns kvar. Samma två röda systrar väntade ute i galleriet för att följa efter henne. Matsalen där noviserna åt låg på tornets lägsta våning, vid sidan av huvudköket. Det var en stor sal med vita väggar, utan prål, men med golvplattor i alla ajarnas färger och mängder av bord där det kunde sitta 6 eller 8 kvinnor på små bänkar. Ett drygt 100-tal vitklädda kvinnor satt vid dessa bord och småpratade över frukostmaten. Elaida var säkerligen mycket glad över antalet. Så många noviser hade det inte funnits i tornet på åratal. Utan tvekan hade till och med ryktena om att tornet splittrats räckt för att väcka tanken på att bege sig till Tar Valon i en del huvuden. Egwen var inte imponerad. Dessa kvinnor fyllde knappt ens hälften av matsalen. Och en våning upp fanns det ytterligare en lika stor matsal som varit stängd i århundraden. När hon väl fick tornet i sin makt skulle hon öppna det andra köket igen. Och noviserna skulle få äta i skift. Någonting som inte skett sedan tiden före troll och krigen. Nicola fick syn på henne så fort hon kom in. Tydligen hade kvinnan hållit uppsikt efter henne och puffade till de båda noviserna som satt på ömse sidor om henne. Tystnaden spred sig som en våg bland borden och när Egwen skred längs mittgången var vartenda ansikte vänt mot henne. Hon tittade varken åt höger eller vänster. När hon kommit halvvägs till köksdörren stack plötsligt en kort slank novis med långt svart hår ut foten och satte krokben för henne. Egwen var nära att falla pladask men återvann balansen och vände sig om med sval min. Ännu en batalj. Den unga kvinnan hade en Carheiniers bleka hy och på så här nära håll kände Egwen att hon var stark nog att få genomgå provet för att bli antagen, såvida hon inte hade andra till korta kommanden. Men sådana var tornet bra på att gräva fram. Vad är ditt namn, sa hon. Alvistere, svarade den unga kvinnan på en dialekt som bekräftade vad hennes ansikte antytt. Varför vill du veta det? Så att du kan skvallra för Silviana. Det skulle inte känna någonting till. Alla kommer att säga att de inte såg någonting. Det var synd, Alvistere. Du vill bli ACD och avsäga dig förmågan att ljuga. Och likväl vill du att andra ska ljuga för din skull. Ser du någon motsägelse i det? Alvistere blev röd i ansiktet. Vem är du att läxa upp mig? Jag är den ärmelintronande. Fången, men likväl den ärmelintronande. Alvisteres stora ögon blev ännu större och viskningar surrade genom rummet medan Egwen gick vidare mot köket. De hade inte trott att hon skulle fortsätta att göra anspråk på titeln när hon var klädd i vitt och sov bland dem. Det var lika gott att snabbt slå hål på den missuppfattningen. Köket var ett stort högt rum med grå golvplattor. Grillspetten över de långa stenhärdarna var stilla nu, men järnugnarna och spisarna avgav tillräckligt mycket värme för att hon omedelbart skulle ha börjat svettas om hon inte kunnat konsten att ignorera den. Hon hade slitit många dag i det här köket och nu såg det ut som om hon skulle få göra det igen. På tre sidor omgavs köket av matsalar, inte bara novisernas utan även de antagnas och ejsedernas. Läras, köksmästarinnan, vankade omkring med svettigt ansikte i ett fläckfritt vitt förkläde som skulle ha räckt till tre novisklänningar. Hon viftade med sin långa träslev som en spira medan hon anförde sin här av kokerskor, underkokerskor och köksflickor som lydde henne lika rappt som om hon varit en drottning, kanske ännu snabbare. En drottning brukade inte smälla till någon med spiran för att hon var för långsam. En stor andel av maten hamnade tydligen på brickor. Vissa i präglat silver, andra av snidat och ibland förgyllt trä som bars ut genom dörren till systrarnas stora matsal. De som bar var inte kökspigor med Tarvalons vita låga på bröstet, utan värdiga kvinnor i välskräddade ylleklänningar som ibland hade broderade detaljer. De var personliga tjänare till olika Aesir och skulle få göra den långa vandringen upp till Ajarnas avdelningar. En Aesir kunde alltid äta på sitt eget rum om hon så ville, även om hon då måste leda kraften för att värma upp maten igen. Men de flesta uppskattade att ha sällskap vid måltiderna. Så hade det i varje fall varit. Denna stadiga ström av kvinnor som bar ut övertäckta brickor var en bekräftelse på att ett fint nät av sprickor löpte genom hela vita tornet. Det borde ha glatt Egwene. Elaida stod på en grund som när som helst kunde börja smulas sönder under henne. Men samtidigt var tornet hennes hem. Det enda hon kände var sorg och vrede mot Elaida. Kvinnan förtjänade sannoliken att bli störtad, om så bara för vad hon hade gjort med tornet sedan hon tagit stålan och staven. Läras drog in hakan så att hon fick en fjärde och gav henne en lång blick. Sen återgick hon till att hötta med sleven och titta över axeln på en underkokerska. En gång hade kvinnan hjälpt Sjärn och Lini att fly, så hennes lojalitet mot Elaida var svag. Skulle hon hjälpa en annan nu? Hon ansträngde sig i varje fall för att inte titta åt Egwenes håll igen. En underkokerska som förmodligen inte såg någon skillnad på Egwene och alla andra noviser. En leende kvinna som fortfarande arbetade på sin andra haka räckte henne en stor träbricka med en stadig kopp med ångande te och en tjock vitglaserad tallrik med bröd, oliver och vit smulig ost som hon bar med sig tillbaka till matsalen. Där blev det tyst igen och än en gång var hon mål för allas blickar. Naturligtvis, de visste att hon hade blivit kallad till novisföreståndarinnan. De ville se om hon skulle äta stående. Helst hade hon velat sjunka ner mycket, mycket försiktigt på den hårda träbänken. Men istället tvingade hon sig att sätta sig som vanligt. Vilket förstås blåste nytt liv i elden. Inte lika illa som förut, men tillräckligt för att hon skulle skruva på sig innan hon hann hejda sig. Underligt nog kände hon ingen större lust att grimasera eller vrida på sig mer. Ställa sig, ja, men inte det andra. Smärtan var en del av henne. Hon tog emot den utan att kämpa emot. Hon försökte välkomna den, men det verkade fortfarande vara bortom hennes förmåga. Hon bröt av ett stycke bröd. Tydligen var det mjölbaggar i mjölet även här. Och så sakteliga började samtalen i rummet på nytt. Om än tyst, eftersom noviser inte skulle föra oväsen. Även vid hennes bord började noviserna prata, men ingen försökte få med henne i samtalet. Det var lika bra. Hon var inte här för att skaffa vänner bland noviserna. eller för att de skulle se henne som en av dem. Nej, hennes mål var ett helt annat. Efter att ha lämnat tillbaka brickan i köket lämnade hon salen tillsammans med noviserna och fann att ett par nya röda systrar stod och väntade på henne. En av dem var Catherine Alruddin, en kvinna med rävaktigt utseende och ett väldigt korpsvart hårsvall som nådde henne till midjan. Hon hade på sig en grå klänning med mängder av röda slitsar och hade sin sjal liggande över armbågarna. Drick det här, sa Catherine befallande och sträckte fram en tennmugg som hon höll i sin smala hand. Alltihop. Den andra röda systern, en mörk kvinna med fyrkantiga drag, rättade otåligt till sjalen och grimaserade. Tydligen ogillade hon att hennes följeslagerska fick tjänstgöra som tjänarinna. Om det inte var avsmak inför det som fanns i muggen. Egwen undertryckte en suck och drack. Det svaga gaffelrotsteet såg ut som svagt brunfärgat vatten, med en liten antydan av mynta i smaken. Nästan bara ett minne av mynta snarare än någon riktig smak. Dagens första mugg hade hon fått strax efter att hon vaknat, eftersom de båda tjänstgörande röda systrarna varit ivriga att få sluta skärma av henne och kunna ägna sig åt annat istället. Catherine hade kommit lite sent, men även utan den här koppen betvivlade Egwen att hon skulle ha kunnat leda särskilt starkt på ett bra tag. Absolut inte med tillräcklig styrka för att det skulle tjäna någonting till. Jag vill inte komma för sent till min första lektion, sa hon och lämnade tillbaka den tomma muggen. Catherine tog emot den och såg förvånad ut över att hon hade gjort det. Egwen skred vidare efter noviserna innan någon av systrarna hann komma med några invändningar. Eller komma ihåg att tillrättavisa henne för att hon inte hade nigit. Den första lektionen ägde rum i ett enkelt rum utan fönster där 10 noviser satt på bänkar som skulle ha räckt till minst 30 och var precis den katastrof hon hade väntat sig. Dock inte för henne, trots vad den ledde till. Lärare var Idrell Menford, en gänglig kvinna med hård blick som varit antagen redan när Egwen först kom till tornet. Hon bar fortfarande den vita klänningen med de 7 färgade banden runt follen och ärmarna. Egwen satt på änden av en bänk, återigen utan att ta hänsyn till sin ömma bak. Ömheten hade minskat, om än inte särskilt mycket. Drick, smärtan. Idrell stod på ett litet podium i ena änden av rummet och tittade ned med mer än en antydan till belåtenhet när hon fick se Egwen helt i vitt igen. Förnöjsamheten mjukade nästan upp henne att annars ständigt lika missnöjda uppsyn. Ni har alla kommit längre än att göra enkla eldklot, sa hon till klassen. Men låt oss se vad den nya flickan klarar av. Hon ansåg sig nämligen tidigare vara väldigt betydelsefull, förstår ni. Flera av noviserna fnittrade. Gör ett eldklot, Egwen. Se så, barn. Ett eldklot. Det var en av de första saker en novis fick lära sig. Vad hade hon i kikaren? Egwen öppnade sig för urkällan, omfamnade Saidar och lät kraften forsa in i henne. Gaffelroten tillät bara en rännil, en tråd där hon var van vid en störtflod. Men inte desto mindre var det kraften. Och hur liten rännilen än var så bar den med sig all Saidars fröjd och liv. Hela det förhöjda medvetandet om henne själv och rummet omkring henne. Medvetandet om henne själv innebar att det återigen kändes som om hennes bak alldeles nyss fått smaka på toffelsulan. Men hon ryckte inte till. Andas in smärtan. Hon kunde känna den svaga tvåldoften efter novisernas morgontvätt och se en tunn åder pulsera på Idrells panna. En del av henne ville ge kvinnan en örfil med ett flöde av luft. Men med tanke på hur lite kraft hon förfogade över nu skulle Idrell knappt ha märkt det. Istället ledde hon eld och luft till ett litet klot av grön eld som svävade framför henne. Det var en ömklig, blek liten sak, men det gick att se rakt igenom det. Utmärkt, sa Idrell sarkastiskt. Aha, hon hade bara velat börja med att visa noviserna hur svag Egwen var med kraften. Släpp, Saidar. Nu ska vi. Egwen la till ett blått klot, sen ett brunt och ett grått och lät dem snurra runt varandra. Släpp urkällan, sa Idrell bryskt. Ett gult klot sällade sig till de andra, sen ett vitt och slutligen ett rött. Raskt la hon till koncentriska ringar av eld runt de snurrande kloten. Den här gången kom den röda först, eftersom hon ville att den skulle vara minst, medan den gröna var sist och störst. Om hon kunnat välja en aja hade det blivit gröna. Sju eldringar vred sig, alla åt olika håll, runt sju eldklot som utförde en invecklad dans i deras mitt. Må så vara att de var små och bleka, men det var en imponerande uppvisning, inte bara för att hon delat upp sina flöden på 14 vävar. Att jonglera med kraften var inte alls så mycket lättare än att göra det med bollar eller käglor. Sluta upp med det där, ropade Idrell. Sluta! Saidas glöd tändes runt läraren och ett spö av luft slog Egwen hårt över ryggen. Sluta, sa jag. Spöet träffade henne igen och så åter en gång. Egwen lät lugnt ringarna snurra vidare och kloten dansa. Efter Silvianas toffel var det lätt att dra in smärtan från Idrells slag. Om än inte att välkomna den. Skulle hon någonsin kunna le medan hon blev slagen? Katrin och den andra röda systern dök upp i dörren. Vad försiggår här inne? Frågade den svarthåriga systern barskt. Hennes följeslagerska spärrade upp ögonen när hon såg vad Egwen gjorde. Det var högst osannolikt att någon av dem kunde dela upp sina flöden så mycket. Alla noviserna for förstås upp på fötter och neg när Aes Sedena kom in. Egwen satt kvar. Idrell slog ut med händerna och såg nervös ut. Hon vägrar att sluta, tjöt hon. Jag sa åt henne att sluta, men hon vägrar. Sluta med det där, Egwen, befallde Katrin bestämt. Egwen höll kvar sina vävar tills kvinnan öppnade munnen igen. Först då släppte hon Saidar och ställde sig upp. Katrin knep ihop läpparna och tog ett djupt andetag. Hennes ansikte bibehöll sitt ACD-lugn, men ögonen glimmade. Spring till Silvianas ämbetsrum och tala om att du har trotsat din lärare och stört en lektion. Iväg! Efter att ha tagit sig tid att rätta till kjolen. När hon lydde måste hon göra det utan att visa tecken på iver eller brådska. Klämde sig Egwen förbi de båda Aes Sedena och skred iväg längs korridoren. Jag sa åt dig att springa, sa Katrin vasst bakom henne. Ett flöde av luft snärtade mot hennes fortfarande känsliga bak. Ta emot smärtan. Ännu ett slag. Insup smärtan likt ett andetag. Ett tredje, så hårt att hon vacklade till. Välkomna smärtan. Släpp mig, Jezreel, morrade Katrin. Det gör jag inte, sa den andra systern på kraftigt terrorbarnmål. Du går för långt, Katrin. En smäll eller två är tillåtet. Men all vidare bestraffning är novisföreståndarinnans sak. Ljus, om du fortsätter så här kommer hon att vara ur stånd att gå innan hon kommer fram till Silvierna. Katrin andades tungt. Nåväl, sa hon till sist. Men hon kan lägga olydnad mot en syster till sina övriga förseelser. Jag tänker fråga om det, Egwen, så tro inte att du kan glömma bort det. När hon steg in i novisföreståndarinnans ämbetsrum höjdes Silvianas ögonbryn förvånat. Tillbaka så snart. Hämta toffeln i skåpet, barn, och berätta vad du har gjort. Efter 2 lektioner till och ytterligare 2 besök hos Silviana. Hon vägrade att låta sig förlöjligas. Och en antagen som inte ville att Egwen skulle göra en sak bättre än hon själv borde inte be om det överhuvudtaget. Samt hennes tidigare bestämda middagsbesök däremellan bestämde Silviana att hon skulle börja varje dag med att helas. Annars kommer du snart vara så blåslagen att jag inte kan klå dig mer utan blodvita. Men tro inte att det här betyder att jag kommer att hålla igen. Om du så måste bli helad 3 gånger om dagen så kommer jag bara att slå desto hårdare för att ta igen det. Om så krävs kommer jag att gå över till remmen eller spöet. För jag tänker få dig på bättre tankar, barn. Det tänker jag göra, tro mig. Dessa 3 lektioner, när hon lämnade 3 synnerligen generade antagna, fick en annan följd också. Istället för att fortsätta på det viset fick hon i fortsättningen enskilda lektioner med Aishadir som lärare. Något som annars var förbehållet de antagna. Det betydde att hon fick bege sig genom de långa gobelängkantade korridorerna upp till ajarnas avdelningar. Utanför ingången till varje avdelning stod ett par systrar som vaktposter. Besökare från andra ajan var inte välkomna, för att uttrycka saken milt. I själva verket såg hon aldrig någon ACD ens i närheten av en annan ajas avdelning. Bortsett från salens företrädare såg hon sällan några ensamma systrar i korridorerna utanför ajarnas avdelningar. De hon såg gick i grupp, hade alltid sina sjalar på sig och ofta väktare i släptåg. Men annars liknade det här inte alls den rädsla som hade gripit lägret utanför murarna. I tornet var det alltid svalt, till och med under den värsta sommarhettan. Men nu kändes luften feberhet och tryckande så fort systrar av skilda ajan kom för nära varandra. Till och med de företrädare hon såg gick med raska steg. De få som förstod vem hon var gav henne långa forskande blickar. Men de flesta verkade ha tankarna på annat håll. Pevara Tashanovni, en syster med vackra, fylliga drag som satt i salen för de röda, gick nästan rakt på henne en dag. Hon tänkte inte hoppa åt sidan, inte ens för en företrädare. Men Pevara skyndade vidare, som om hon inte hade märkt det. En annan gång gjorde Dusin Alvain, pojkaktigt slank men i eleganta kläder, samma sak när hon gick för sjunken i ett samtal med en annan gul syster. Ingen av dem ägnade henne en blick. Hon önskade att hon haft någon aning om vem den andra gula systern var. Hon visste namnen på de 10 vässlorna som Sheriam och de andra hade skickat till tornet för att försöka undergräva Elaida och skulle mycket gärna ha velat komma i kontakt med dem, men hon visste inte hur de såg ut. Om hon frågade efter dem skulle det bara dra uppmärksamheten till dem. Hon hoppades att någon av dem skulle ta henne avsides och sticka åt henne ett meddelande, men det hände aldrig. Hon skulle få utkämpa sitt slag ensam, bortsett från Lini, såvida hon inte råkade höra någonting som gav något av namnen på listan ett ansikte. Hon försummade förstås inte Lini. Andra kvällen efter att hon kom tillbaka till tornet gick hon ner till de öppna cellerna efter kvällsvarden, trots att hon var fullständigt utmattad. Det var ett halvdussin rum i den första källarvåningen, där man satte kvinnor som kunde leda kraften och inte behövde hållas i strängare förvar. I vart och ett fanns en stor gallerbur av järn som sträckte sig från stengolvet till taket omgiven av ett 4 steg brett område där det stod golvlampor av järn. Utanför Linis cell satt 2 bruna systrar på varsin bänk vid väggen. Hos dem satt också en väktare, en bredaxlad man med vackra anletsdrag och vita stråk vid tinningarna. Han tittade upp när Egwen kom in, sen fortsatte han att slipa sin dolk med ett bryne. En av de bruna var Felana Bevain, en slank kvinna med långt blont hår som glänste som om hon borstade det flera gånger om dagen. Hon slutade skriva i den anteckningsbok med läderpärmar som hon hade i knät, tillräckligt länge för att med skrovlig röst säga: "Jaså, är det du? Nåja, Kilviana har sagt att du får besöka henne. Men ge henne ingenting utan att först visa det för Dalarvain eller mig. Och ställ inte till något besvär." Sen återgick hon till skrivandet. Dalarvain, en undersättsig kvinna som hade gråstråk i sitt korta mörka hår, lyfte överhuvudtaget inte blicken. Hon satt med en bok på vardera knät och jämförde texten i dem. Saidas glöd omvärvde henne och hon upprätthöll skölden runt Lini. Men när väven väl var skapad fanns det inga skäl för henne att titta. Utan att förspilla någon tid sprang Egwen fram till buren och stack in händerna genom galdet så att hon kunde fatta Linis. "Silviana berättade att de äntligen tror på att du är den du är", sa hon skrattande. "Men inte hade jag väntat mig att finna dig i ett sådant överdåd." Överdåd var det bara jämfört med de små mörka celler där en syster kunde få sitta i väntan på en rättegång. Med säv på golvet som enda bädd och en filt endast om man hade tur. Men Linis inkvartering såg relativt bekväm ut. Hon hade en liten säng som såg mjukare ut än de i novisavdelningen. En pinnstol med en tofsförsedd blå dyna och ett bord där 3 böcker delade plats med en bricka med resterna efter hennes kvällsvard. Det fanns till och med en kommod, även om både den vita kannan och tvättfatet var kantstötta och spegelglaset var bubbligt. Och pottan var dold bakom en skärm som var tillräckligt ogenomskinlig för att hon endast skulle synas som en skugggestalt bakom den. Lini skrattade också. "Åh, jag är väldigt populär ska du veta", sa hon muntert. Hon till och med stod på ett sinnligt sätt och trots de mörka yllekläderna var hon själva sinnebilden av en förförisk domanska. Men det rappa tonfallet hade hon kvar från tiden innan hon hade bestämt sig för att bli sådan hon alltid velat vara. "Det har varit en stadig ström av besökare hela dagen. Från alla ajan utom röda. Till och med de gröna försöker övertala mig att lära dem hur man färdas. Och de vill framförallt få tag på mig för att jag påstår mig tillhöra gröna aja nu." Hon rös, men alldeles för demonstrativt för att det skulle vara på allvar. "Det skulle vara lika illa som att hamna hos Melario de Sala igen. Förfärlig kvinna, de Sala." Hennes leende dunstade bort som dimma i solsken. "De berättade att de hade klätt dig i vitt. Fast det kunde väl ha varit värre. Ger de dig gaffelrot?" "Mig också." Egwen kastade en förvånad blick på systern som höll uppe skölden. Lini fnös. "Sedan, även om jag inte varit avskärmad skulle jag inte ens kunna smälla en fluga med kraften. Men enligt seden ska en kvinna i en öppen cell alltid hållas avskärmad. Men du får promenera omkring som du vill annars." "Inte riktigt", sa Egwen torrt. "Det står 2 röda och väntar utanför för att eskortera mig till mitt rum och avskärma mig när jag sover." Lini suckade. "Jaha, så jag sitter i en cell och du står under bevakning och vi är båda fulla med gaffelrotste." Hon sneglade på de båda bruna systrarna. Felana var fortfarande helt uppslukad av sitt skrivande. Dalarvain vände blad i de båda böckerna och började muttra för sig själv. Väktaren måtte ha för avsikt att raka sig med dolken med tanke på hur mycket han slipade den. Lini sänkte rösten. Nå, när ska vi rymma? Det ska vi inte, sa Egwen och förklarade med halvviskande röst varför och hur hon tänkt fortsätta medan hon iakttog systrarna ur ögonvrån. Hon berättade för Lini om allt hon hade sett i tornet och vad hon hade gjort. Det tog emot att berätta hur många gånger hon fått smisk under dagen. Men det var nödvändigt för att övertyga Lini om att hon inte skulle låta sig knäckas. Jag kan förstå att det är otänkbart med något slags räd. Men jag hade hoppats. Väktaren rörde på sig och Lini avbröt sig. Men han satte bara tillbaka dolken i slidan. Sen la han armarna i kors över bröstet, sträckte ut benen och lutade sig tillbaka mot väggen med ögonen på dörren. Han såg ut som om han kunde vara på fötter på mindre än ett ögonblick. Läras hjälpte mig att fly en gång, fortsatte hon tyst. Men jag är inte alls säker på att hon skulle göra det igen. Hon rös och den här gången var det inte spelat. Hon hade varit släkt när Läras hjälpte henne och Joanne att fly. Hon gjorde det hur som helst mer för min skull än för Joannes eller min. Är du säker på din sak? Hon är en hård kvinna, Sylviana Brehon. Rättvis vad jag har hört, men hårdare än järn. Är du absolut säker, moder? När Egwen sa att hon var det suckade Lini. Nåväl, då får vi väl vara ett par maskar som gnager på rötterna. Det var ingen fråga. Hon besökte Lini varje kväll, om hon inte var så utmattad att hon stupade i säng direkt efter kvällsvard, och fann henne ofta överraskande förtröstansfull för att vara en fånge inlåst i en cell. Systrarna fortsatte att strömma till för att besöka Lini, och i varje samtal smög hon in de små godbitar som Egwen föreslagit. Besökarna kunde inte ge order om att en fånge skulle bestraffas. Inte ens om hon satt i en öppen cell. Även om en del blev så arga att de önskade att de kunnat göra det. Och dessutom fick dessa saker större vikt när de hörde dem från en annan syster än från någon som de betraktade som en novis. Lini kunde till och med föra en helt öppen diskussion, åtminstone tills besökaren klampade ut. Men åtskilliga gjorde inte det, rapporterade hon. Några höll med henne, försiktigt och tvekande. Kanske i en fråga, men inte i andra. Men de höll faktiskt med. Nästan lika viktigt, åtminstone för Lini, var att en del av de gröna ansåg att hon, som blivit släkt och sålunda inte varit HD en tid, hade rätt att be om inträde i vilken aja som helst när hon blivit syster igen. Långt ifrån alla, men få var bättre än inga. Egwen började tro att Lini i sin cell hade större inflytande än hon själv som gick fri. Om man nu kunde kalla det fri. Hon var inte precis avundsjuk. Det var ett viktigt arbete som de utförde. Och så länge det blev gjort spelade det ingen roll vem av dem som gjorde det. Men det fanns tillfällen då det gjorde vandringen till Sylvianas ämbetsrum mycket svårare. Nåja, hon hade också sina framgångar. Om man nu kunde kalla det framgångar. Den första eftermiddagen i Bine Nalsads belamrade salong. Överallt på golvet låg böcker i slarviga travar och hyllorna var fulla av ben och kranier och skinn av djur, fåglar och ormar tillsammans med uppstoppade exemplar av några av de mindre arterna. En stor brun ödla satt uppkrupen på en björnskalle, så stilla att man trodde att den också var uppstoppad tills den blinkade. Denna första eftermiddag bad den kinariska bruna systern henne att utföra en rad invecklade vävar. den ena efter den andra. Bine satt på en stol med högt ryggstöd vid ena sidan av den brunådrade marmorhärden, medan Egwen satt på en likadan vid andra sidan. Stolen var mycket obekväm. Bine hade inte bett henne att sätta sig, men hade inte heller gjort några invändningar när Egwen gjorde det. Egwen utförde varje väv så som hon blivit ombedd, tills Bine helt apropå bad om väven för att färdas. Då log hon bara och la händerna i knät. Bine lutade sig tillbaka och rättade till sin mörkbruna sidenkjol en aning. Systerns ögon var blå och skarpa, och det fanns gott om gråa stråk i det mörka håret som hölls på plats av ett silvernät. Hon hade bläckfläckar på två av sina fingrar och ytterligare en på sidan av näsan. I ena handen höll hon en porslinskopp med te, men hade inte erbjudit Egwen något. Jag tror inte att det finns mycket kvar för dig att lära om kraften, barn. Särskilt med tanke på dina fantastiska upptäckter. Egwen tog emot komplimangen med en liten nick. Vissa av dessa saker hade hon verkligen upptäckt, och hur som helst spelade det inte någon roll just nu. Men det innebär knappast att vi inte har någonting att lära. Du gick inte på särskilt många novislektioner innan du blev... Den bruna systern tittade bekymrat på Egwens vita klänning och harklade sig. Och ännu färre lektioner som... Ja, senare. Kan du tala om för mig vilka misstag Shane Wundla gjorde som orsakade det tredje kriget om Garrens Vall? Vad var orsakerna till stora vinterkriget mellan Andor och Carhain? Vad orsakade Wakin-revolten och hur slutade den? Historia är till en stor del studiet av krig. Och det viktiga i dessa studier är hur och varför krigen började. Och hur och varför de slutade. Många krig skulle aldrig ha behövt äga rum om folk bara hade varit uppmärksamma på andras tidigare misstag. Nå? Shane gjorde inga misstag, sa Egwen sakta. Men du har rätt. Jag har mycket att lära. Jag hade aldrig ens hört namnen på de andra krigen du nämnde. Hon reste sig och hällde upp en kopp te ur silverkannan på skänken. Utöver silverbrickan stod där en uppstoppad lo och kraniet av en orm. Skallen var lika stor som en människas. Bine rynkade ögonbrynen, men inte för att Egwen hade tagit te. Det verkade hon knappt ha märkt. Vad menar du med att Shane inte gjorde några misstag, barn? Hon ställde till en sån röra att jag aldrig hört talas om någonting liknande. När tredje kriget om Garrens Vall ägde rum, sa Egwen och satte sig igen, hade Shane redan länge gjort precis vad Salen sa åt henne och ingenting annat. Må så vara att hon hade dåliga kunskaper om andra delar av historien, men de misstag som tidigare Amelin Tronande hade begått hade hon blivit grundligt undervisad om av Shuan. Och just denna fråga gav henne en öppning. Det var inte lätt att sätta sig. Vad pratar du om? Hon försökte från början att styra tornet med järnhand. Aldrig kompromissa om någonting och köra över allt motstånd. Salen tröttnade på det, men de kunde inte komma överens om någon ersättare. Så istället för att avsätta henne gjorde de någonting värre. De lät henne sitta kvar och påtvingade henne botgöring så fort hon försökte utfärda någon befallning överhuvudtaget, i stort som smått. Hon insåg att det lät som om hon var lärare nu, men hon måste få med allt sammans. Det var svårt att inte sätta sig försiktigt på den hårda träsitsen. Välkomna smärtan. Salen styrde både Shane och tornet. Men de misskötte åtskilligt själva, huvudsakligen för att varje Aja hade sina egna mål och det inte fanns någon som kunde forma dessa till ett gemensamt mål för tornet. Shanes tid på Amelin-tronen utmärks av krig på olika håll i hela världen. Till sist tröttnade systrarna själva på salens oduglighet. Under en av de sex resningar som ägt rum under tornets historia störtades både Shane och salen. Jag vet att det sägs att hon dog i tornet av naturliga orsaker. Men sanningen är att hon blev förvisad och kvävd i sömnen 51 år senare efter att man avslöjat en sammansvärjning med syfte att sätta henne på Amelin-tronen igen. Resningar, sa Bine klentroget. Sex stycken. Förvisad och kvävd. Alltsammans finns upptecknat i de hemliga krönikorna. I bibliotekets 13:e magasin. Fast det borde jag nog inte ha talat om för dig. Egwen smuttade på teet och grimaserade. Det var snudd på härsket. Undra på att Bini inte hade rört sitt. Hemliga krönikor. Ett 13:e magasin. Om någonting sånt existerade. Och det tror jag nog att jag skulle känna till i så fall. Varför borde du inte ha talat om det för mig? Eftersom lagen säger att endast den Amelin-tronande, krönikornas väktarinna och salens företrädare får känna till de hemliga krönikorna och deras innehåll. Och så bibliotekarierna som sköter registren förstås. Till och med denna lag förvaras i det 13:e magasinet. Så jag antar att jag inte borde ha berättat om den heller. Men om du på något sätt kan få tillgång till det, eller fråga någon som känner till det och är villig att berätta om det, så kommer du att finna att jag har rätt. Sex gånger under tornets historia, vid tillfällen då den Amelin-tronande har utövat ett söndrande inflytande, eller varit oduglig för sin uppgift utan att salen har gjort någonting åt det, har systrarna rest sig för att avsätta henne. Så där ja. Hon kunde inte ha satt fröet djupare om hon haft en spade att gräva med. Eller dunkat in det hårdare med en hammare. En lång stund satt Bini bara och stirrade på henne. Sen lyfte hon tekoppen till läpparna. Hon fräste och spottade så fort teet rörde vid hennes tunga och började torka fläckarna på klänningen med en skir spetskantad näsduk. Stora vinterkriget, sa hon med skrovlig röst, samtidigt som hon ställde ner koppen vid sidan av stolen. Började i slutet av 671. Hon sa ingenting mer om hemliga krönikor eller resningar, men det behövde hon inte heller. Mer än en gång under lektionen slutade hon prata och satt och stirrade ut i luften. Egwen trodde att hon visste vad det var hon såg. Senare samma dag sa Lirin Doirellin. Ja, där gjorde Elaida ett avgörande misstag medan hon vankade av och an framför eldstaden i sin salong. Den karhenska systern var bara lite kortare än Egwen, men hennes flackande blick fick henne att likna ett jagat djur. En sparv som var rädd för grannskapets alla katter. Hennes gröna kjol hade bara fyra diskreta röda slitsar, trots att hon suttit i salen. Hennes kungörelse, och att hon dessutom försökte kidnappa honom, var det absolut mest effektiva sätt man kan tänka sig att få pojken Althor att hålla sig så långt borta från tornet som möjligt. Och hon har gjort sina misstag, Elaida. Egwen ville fråga om Rand och kidnappningen. Hade Elaida försökt kidnappa honom? Men Lirin pratade på om Elaidas misstag utan att lämna några öppningar. Hela tiden vankade hon fram och tillbaka med flackande blick och vred omedvetet sina händer. Egwen var inte säker på om detta möte kunde kallas lyckat eller ej. Men det var i varje fall inget misslyckande. Och hon hade fått veta någonting. Alla hennes försök gick förstås inte lika bra. Det här är ingen diskussion, sa Prital Nerbayan. Hennes ton var fullkomligt lugn, men det brann en eld i de sneda ögonen. Hennes rum såg mer ut att tillhöra en grön syster än en gul, med flera nakna svärd hängande på väggarna och en siden gobeläng föreställande män som stred mot trollocker. Hon höll hårt om skaftet till dolken som hängde vid hennes flätade silverskärp. Det var ingen simpel slidkniv utan en riktig dolk med nästan fotlång klinga och knappen krönt med en smaragd. Varför hon hade gått med på att hålla lektioner för Egwene var ett mysterium, med tanke på hur illa hon tyckte om att undervisa. Kanske för att det var Egwene. Du är här för att få en lektion om kraftens begränsningar. En mycket grundläggande lektion, passande för en novis. Egwene ville ändra ställning på den trebenta pall Prytal hade gett henne att sitta på. Men istället koncentrerade hon sig på svedan, inriktade sig på att ta till sig den, välkomna den. Hon hade redan besökt Silvierna 3 gånger denna dag och kunde känna på sig att ett fjärde besök närmade sig trots att det ännu var 1 timme kvar till middag. Jag sa bara att de Chemerin kunde degraderas till antagen från att vara HD. Så har Elaidas makt inga gränser. I varje fall tror inte hon det. Men om du godtar det så har den verkligen inga gränser. Prytals grepp om dolkskaftet hårdnade tills knogarna började vitna. Men hon verkade inte medveten om det. Eftersom du tror att du vet bättre än jag, sa hon svalt, kan du besöka Silvierna när vi är klara. Kanske delvis en framgång. Egwene trodde inte att det var mot henne Prytals vrede var riktad. Jag förväntar mig att du ska uppföra dig på ett passande vis, sa Serantia Colvin bestämt till henne en annan dag. Snörpig var det ord som bäst beskrev den grå systern. En snörpig mun och rynkad näsa, som om hon ständigt kände någon dålig lukt. Till och med hennes blekblå ögon hade ett hopsnörpt, missnöjt uttryck. Annars skulle hon mycket väl ha kunnat se riktigt tilltalande ut. Förstår du? Jag förstår, sa Egwene och satte sig på pallen som var placerad framför Serantias stol. Det var en sval morgon och en liten brasa brann på stenhärden. Insup smärtan. Välkomna smärtan. Ett felaktigt svar, sa Serantia. Rätt svar hade varit att niga och säga, jag förstår Serantia Cede. Jag tänker skriva en lista med dina misstag som du får ta med dig till Silvierna när vi är färdiga. Förstår du, barn? Jag förstår, sa Egwene utan att resa sig upp. Serantias min må vara hur fridfull som helst. Nu blev hon i varje fall högröd i ansiktet. Det slutade med att hon hade skrivit en lista på 4 sidor med liten stel handstil. Hon ägnade mer tid åt att skriva än åt att undervisa. Det var ingen framgång. Och sen var det Erdelorna Bastin. Trots att hon inte var längre än Egwene och dessutom slank till figuren, lyckades den saldenska gröna systern på något sätt ge ett majestätiskt intryck. Och hon hade en myndig utstråling som skulle ha varit nästan skrämmande om Egwene tillåtit det. Jag har hört att du är besvärlig, sa hon samtidigt som hon tog upp en hårborste med elfenbensskaft som låg på ett litet intarsiabord vid hennes stol. Om du försöker vara besvärlig mot mig kommer du att bli varse att jag vet hur man hanterar den här. Det blev Egwene strax varse. Utan att behöva anstränga sig. 3 gånger hamnade hon över Erdelornas knän och kvinnan visste onekligen hur man använde borsten till annat än att borsta håret. På så vis förlängdes 1 lektionstimme till 2. Kan jag gå nu, sa Egwene till sist medan hon lugnt torkade tårarna så gott det gick med en redan fuktig näsduk. Andas in smärtan. Dra in elden. Jag ska hämta vatten åt de röda och vill inte komma för sent. Erdelorna såg på hårborsten innan hon la tillbaka den på bordet som Egwene hade lyckats sparka omkull två gånger. Sen såg hon på Egwene, spände blicken i henne som om hon försökte se in i hennes huvud. Jag önskar att Cadjoan varit i tornet, mumlade hon. Hon skulle nog ha hittat på någonting att utmana dig med. Det verkade finnas en antydan till respekt i hennes röst. Den dagen var på vissa sätt en vändpunkt. Till att börja med bestämde Silviana att Egwene skulle helas två gånger om dagen. Du verkar be om att bli slagen, barn. Det är ren tjurskallighet och jag tänker inte tolerera det. Du ska inse verkligheten. Nästa gång du kommer hit ska vi se vad du tycker om remmen. Novisföreståndarinnan vek upp Egwenes särk över ryggen på henne. Sen stannade hon upp. Ler du? Sa jag någonting roligt? Jag kom bara att tänka på en lustig sak, sa Egwene. Ingenting viktigt. Inte för Silviana i varje fall. Hon hade kommit på hur hon skulle göra för att välkomna smärtan. Hon utkämpade ett krig, inte en enskild batalj. Och varje gång hon blev slagen, varje gång hon blev skickad till Silviana, så var det ett tecken på att hon hade utkämpat ännu ett slag utan att ge vika. Smärtan var ett hederstecken. Hon tjöt och sparkade lika mycket som någonsin när Silviana började traktera toffeln. Men medan hon torkade tårarna efteråt nynnade hon tyst för sig själv. Det var lätt att välkomna ett hederstecken. Inställningen bland noviserna började förändras under fångenskapens andra dag. Det verkade som om Nicola och Arena, som arbetade i stallet och ofta kom för att hälsa på Nicola, de verkade så förtroliga att Egwene undrade om de hade blivit kuddkamrater, så som de alltid gick med huvudena tätt ihop och log mystiska leenden. Nicola och Arena hade undfängnat alla noviserna med historier om Egwene. Synnerligen överdrivna historier. De båda kvinnorna hade fått henne att framstå som alla historiens legendariska systrar i en och samma person. Hopslaget med Birgit Silverbåge och sagans Amarisu som drog ut i strid med solens svärd i sin hand. Hälften av dem verkade betrakta henne med vördnad, medan resten av någon anledning var arga på henne eller öppet hånfulla. Några var dumma nog att försöka härma hennes uppträdande under lektionerna. Men det slutade strax efter att Silviana i rask takt fått ta emot ett antal besökare. Vid middagsmålet den tredje dagen var det nästan två dussin noviser som röda i ansiktet fick äta stående. Däribland Nicola. Och överraskande nog även Alvistera. Vid kvällsvarden hade antalet sjunkit till 7. Och den fjärde dagen var det bara Nicola och den karheinska flickan som inte satt ner vid bordet. Och därmed var den saken över. Hon hade trott att en del skulle vara förnärmad över att hon fortfarande inte lät sig böjas, medan de så snabbt hade vallats in i follan igen. Men tvärtom verkade det bli färre som var arga eller hånfulla. Och fler som respekterade henne. Ingen försökte bli vän med henne, vilket var lika bra det. Även om hon gick i vitt var hon ACD, och det passade sig inte för en ACD att vara vän med en novis. Risken för att flickan i fråga skulle börja känna sig för mer än andra och ställa till det för sig var allt för stor. Däremot började noviser komma till henne för att fråga om råd eller hjälp med att lära sig sina läxor. Först var det bara en handfull, men för varje dag som gick blev det allt fler. Hon var villig att hjälpa dem att lära sig saker, vilket oftast bara handlade om att stärka en flickas självförtroende eller övertyga en ung kvinna om det kloka i att vara försiktig. Eller att tålmodigt steg för steg gå igenom en väv som de hade bekymmer med. Noviser fick inte leda kraften utom när en ACD eller antagen var närvarande, vilket de nästan alltid ändå gjorde i hemlighet. Men hon var en syster. Hon vägrade dock att hjälpa mer än en i taget. Om hon började ta emot hela grupper skulle ryktet om det snart läcka ut. Och då skulle inte hon vara den enda som blev skickad till Silviana. Hon tänkte gå dit så ofta som det behövdes. Men hon ville inte att andra skulle hamna där genom hennes försorg. Och vad råd beträffade, eftersom noviserna hölls strängt skilda från alla män, var det lätt att ge råd. Fast det kunde uppstå lika svåra spänningar mellan ett par kuddkamrater som någonting en man någonsin orsakat. En kväll när hon kom tillbaka från ännu ett besök hos Silviana råkade hon höra Nicola prata med två noviser som inte kunde vara mer än 15 eller 16 år gamla. Egwen kunde knappt minnas att hon själv någonsin varit så ung. Det kändes som en hel livstid sedan. Mara var en undersättsig morandiska med okynniga blå ögon, medan Namene var en lång slank domanska som alltid fnittrade. Fråga modern, sa Nicola. Några av noviserna hade börjat kalla Egwen det, fast aldrig inom hörhåll för någon som inte var vitt. De var dumma ibland, men inte fullständiga idioter. Hon är alltid villig att ge råd. Namene fnittrade nervöst och skruvade på sig. Jag vill inte besvära henne. Dessutom, sa Mara med sin sjungande röst, så säger de att hon alltid ger samma råd. Och det är alldeles utmärkta råd. Nicola höll upp handen och böjde ett finger i taget. Lyd systrarna, lyd de antagna, ansträng dig och ansträng dig ännu mer. Egwen log när hon skred vidare mot sitt rum. Hon hade inte lyckats få Nicola att uppföra sig ordentligt när hon helt öppet haft en ämelintronandes ämbete. Men det verkade som om hon hade lyckats när hon själv gick utklädd till novis. Besynnerligt. Det fanns en sak till hon kunde ge dem. Tröst. Hur orimligt det först tycktes så förändrades ibland tornets inre. Folk gick vilse på väg till rum som de hade varit i dussintals gånger. Man såg kvinnor komma gående ut ur väggarna eller försvinna in i dem. Ofta i gammalmodiga kläder, ibland i sällsamma utstyrslar. Klänningar som bara såg ut som längder av färgglatt tyg som virats om kroppen. Broderade fotsida vapenrockar över vida byxor. Än underligare saker. Ljus, när kunde någon kvinna ha velat bära en klänning som helt blottade hennes barm? Egwen kunde diskutera saken med Joanne i Tell Aaron Riord. Så hon visste att dessa händelser var tecken på att Tarmon Gaydon nalkades. Det var ingen trevlig tanke, men det fanns ingenting att göra åt det heller. Det var som det var, och Rand själv var ju faktiskt också ett förebud om att sista striden skulle komma. En del av systrarna i tornet måste också ha vetat vad allt sammans betydde. Men de var så uppslukade av sina egna angelägenheter att de inte gjorde några försök att trösta noviser som var så rädda att de grät. Det gjorde däremot Egwen. Världen är full av sällsamheter, sa hon till Corrida, en ljusårig flicka som låg på sängen och snyftade med ansiktet nedborrat i kudden. Corrida var bara ett år yngre än hon själv. Men likväl utan tvekan fortfarande en flicka, trots ett och ett halvt år i tornet. Varför bli förvånad över att några av dessa sällsamheter uppträder i Vita tornet? Vilken plats skulle kunna vara bättre? Hon sa aldrig någonting om sista striden till flickorna. Det skulle inte ha varit mycket till tröst. Corrida lyfte huvudet. Men hon gick rakt in i en vägg, tjöt hon. Hennes ansikte var rött och svullet och kinderna glänste av tårar. En vägg! Och sen kunde ingen av oss hitta lektionssalen. Och inte Pedra heller. Och då blev hon arg på oss. Pedra blir aldrig arg. Hon var också rädd. Men jag slår vad om att Pedra inte började gråta. Egwen satte sig på sängkanten och var glad åt att hon inte ryckte till. Novisernas madrasser var inte kända för att vara mjuka. De döda kan inte skada de levande, Corrida. De kan inte röra vid oss. Det verkar som om de inte ens ser oss. Dessutom har de också tillhört tornets invigda, eller varit tjänare här. Det här var deras hem lika mycket som det är vårt nu. Och vad beträffar att rum och korridorer ibland inte är där man väntar sig, så måste du komma ihåg att tornet är en sällsam plats. Kom ihåg det, så kommer du inte att bli rädd. Hon tyckte själv att det lät ganska klent. Men Corrida torkade ögonen och svor att hon aldrig skulle bli rädd igen. Dessvärre fanns det 102 flickor till som var lika rädda, och alla var inte lika lätta att trösta. Det hela gjorde Egwen ännu argare på systrarna i tornet. Hennes dagar bestod inte bara i att gå på lektioner, trösta noviser och bli bestraffad av novisföreståndarinnan. Även om det sista tog upp en sorgligt stor del av varje dag. Silviana hade haft rätt i sina tvivel om att hon skulle få mycket ledig tid. Noviser fick alltid hushållsuppgifter att sköta. Ofta var det konstruerade uppgifter, eftersom det fanns mer än 1000 tjänare i tornet. Grovarbetare inte räknade. I tornet hade man alltid ansett att kroppsarbete var karaktärsdanande. Dessutom ansågs det bra att noviserna var för trötta för att tänka på män. Hon fick emellertid betydligt mer sysslor än noviserna. En del blev hon tilldelad av systrar som betraktade henne som en rymling. Andra av Silviana i hopp om att utmattningen skulle kväsa hennes uppstudsighet. Varje dag efter någon av måltiderna stod hon i stora kökets grovkök och skrubbade smutsiga grytor med grovt salt och en hård borste. Emellanåt stack Lara in huvudet, men hon sa aldrig någonting, och hon gjorde aldrig bruk av sin långa slev. Inte ens när Egwen istället för att skrubba stod och gned sig om korsryggen som verkade efter att hon stått dubbelvikt över en stor kittel. Laras delade frikostigt ut smällar till både köksflickor och underkokerskor som försökte spela Egwen något spratt, vilket var sed när det kom noviser till köket. Varje klatsch ackompanjerades med en förmaning om att de hade gott om tid för lekar när de inte arbetade. Men Egwen la märke till att Laras inte var lika snabb med sleven när någon nöp en av de riktiga noviserna. Eller hällde en kopp kallt vatten innanför kragen på en flicka i vit klänning. Det verkade som om hon hade fått en slags bundsförvant. Om hon bara kunde komma på hur hon skulle kunna använda sig av henne. Hon gick med en stång balanserad över axlarna och bar vattenhinkar till köket. Till novisernas avdelning, till de antagnas avdelning, hela vägen upp till ajarnas avdelningar. Hon bar upp mat till systrarna på deras rum, krattade trädgårdsgångar, rensade ogräs, sprang ärenden åt systrarna, passade upp på salens företrädare, sopade golv, svabbade golv, skurade golv på alla fyra. Och det var ändå bara en del av listan. Dessa uppgifter försökte hon aldrig dra sig undan, och bara delvis för att ingen skulle ha skäl att kalla henne lat. På ett sätt betraktade hon dem som en botgöring för att hon inte hade gjort som hon borde när hon förvandlade handkättingen till Coendilar. Botgöring bar man med värdighet, i varje fall så stor värdighet som det nu gick att uppbåda när hon skurade golvet. Genom att besöka de antagnas avdelning fick hon dessutom en möjlighet att se hur de betraktade henne. Det fanns 31 antagna i tornet, men det var alltid några som undervisade noviser och andra som själva var på lektioner. Så hon såg sällan mer än 10 eller 12 i deras rum, som låg runt en 9 våningar hög ljusgård med en liten trädgård längst ned. Ryktet spreds emellertid snabbt när hon kom och hon saknade aldrig publik. I början försökte många av dem att överösa henne med befallningar. Särskilt Mare, en fyllig, blåögd arafeliska. Och Azail, en slank tarabonesiska med ljust hår och bruna ögon. De hade varit noviser när hon först kom till tornet och redan varit avundsjuka på hennes snabba upphöjning till antagen när hon lämnade det. Varannan mening hon hörde från dem gick ut på att hon skulle hämta det ena eller bära det andra. För allihop var hon novisen som hade ställt till så mycket besvär. Novisen som trodde att hon var den ämelintronande. Utan att klaga bar hon vattenhinkar tills ryggen värkte. Men hon vägrade att lyda deras befallningar, vilket förstås ledde till ytterligare besök hos novisföreståndarinnan. Allt eftersom dagarna gick och hennes ständiga visiter hos Silvierna inte gav några resultat, blev strömmen av befallningar allt glesare och sinade slutligen helt. Inte ens Azail eller Mare hade egentligen menat att vara elaka, utan hade bara uppträtt som de trodde de borde under de förhållanden som rådde. Och ingen av dem visste vad de skulle göra med henne. Vissa av de antagna visade tecken på rädsla inför de döda som syntes och tornets föränderliga inre. Och varje gång hon såg ett blekt ansikte eller någon med tårar i ögonen sa hon samma saker som hon sa till noviserna. Inte direkt till kvinnan i fråga, som i så fall kanske hade rest bort istället för att bli tröstad, utan som om hon pratade för sig själv. Det fungerade lika bra med de antagna som med noviserna. Många hajade till när hon började, eller öppnade munnen som för att säga åt henne att vara tyst. Men det var ingen som gjorde det, och hon lämnade alltid en tankfull min efter sig. De antagna fortsatte att komma ut och ställa sig vid galleriernas stenräcken när hon kom. Men nu betraktade de henne under tystnad, som om de undrade vad hon var för någonting. Så småningom skulle hon lära dem vad hon var, både dem och systrarna. En kvinna i vitt som stod i ett hörn för att vid behov passa upp på salens företrädare eller andra systrar smälte snabbt in i bakgrunden, även om hon var ryktbar. Om de la märke till henne bytte de samtalsämne, men hon fick höra många brottstycken, ofta av planer på att hämnas någon oförrätt som en annan aja gjort sig skyldig till. Märkligt nog verkade de flesta av systrarna betrakta de andra ajarna inne i tornet som värre fiender än systrarna i lägret utanför staden. Och företrädarna var inte mycket bättre. Hon fick lust att örfila upp dem. Visserligen bådade det gott för när de andra systrarna kom tillbaka till tornet. Men inte desto mindre. Hon snappade upp annat också. Den förfärliga katastrof som drabbat en expedition som skickats ut mot Svarta tornet. En del av systrarna verkade inte tro att det var sant. Men de försökte mest övertyga sig själva om att det inte kunde ha hänt. Andra systrar hade tagits till fånga efter ett stort slag och på något sätt tvingats att avlägga en trohetsed till Rand. Hon hade redan hört antydningar om detta och tyckte inte mer om det än om att ashamaner bundit systrar till sig. Varken att vara Taveren eller draken återfödd var någon ursäkt för det. Ingen ACD hade någonsin tidigare svurit någon man trohet. Systrarna och företrädarna trätte om vem som bar skulden. Och Rand och ashamanerna var längst upp på listan. Men ett annat namn dök också upp gång på gång. Elaida do Avrini Arroyan. De pratade om Rand också, om hur man skulle kunna hitta honom före Tarmon Gaydon. Trots att de underlät att lugna noviserna och de antagna visste de att sista striden var på väg och närde en desperat önskan att få honom i sina händer. Ibland tog hon risken att fälla en kommentar. Hon kunde nämna Chamberlain som tvärt emot alla seder blivit berövad sin sjal, eller att Elidas förkunnelse om Rand var bästa sättet att få honom att sätta hälarna i marken. Hon uttryckte sin medkänsla för de systrar som tagits till fånga av ashamanerna och de som gripits vid Dumais brunnar, och fick i förbifarten in Elidas namn i sammanhanget, eller beklagade den försummelse som lett till att det låg sopor och ruttnade på Tarvallons en gång fläckfria gator. Där behövde hon inte nämna Elida. De visste vem som var ansvarig för hur det såg ut i Tarvallon. Ibland ledde dessa kommentarer till ytterligare besök i Silvianas ämbetsrum, och fler sysslor dessutom, men överraskande ofta inte. Hon noterade noga vilka systrar som bara sa åt henne att vara tyst, eller ännu bättre inte sa någonting alls. En del nickade till och med bifall innan de hann hejda sig. Vissa av hushållssysslorna ledde till intressanta möten. På morgonen den andra dagen stod hon med en lång bamburepsa och fiskade upp skräp ur dammarna i vattenträdgården. Det hade regnat kraftigt under natten och den hårda vinden hade blåst ned löv och gräs i dammarna. Bland de klargröna nekrosbladen och knoppande vattenirisarna hittade hon till och med en död sparv som hon lugnt begravde i en blomsterrabatt. Ett par röda systrar stod lutade mot det siliga stenräcket på en av de välvda dammbroarna och iakttog henne och fiskarna som simmade omkring nedanför dem i ett virvar av rött, guld och vitt. Ett halvdussin kråkor flaxade upp ur ett av läderbladsträden och flög tysta iväg norrut. Kråkor. Tornområdet var omgivet av en formel som skulle skydda mot kråkor och korpar. De båda systrarna verkade inte ha märkt någonting. Hon satt på huk bredvid en av dammarna och tvättade jorden från händerna efter att ha begravt den lilla ömkliga fågeln när Alviarin dök upp. Hon var insvept i sin vitfransade sjal som om det fortfarande var blåsigt och inte soligt och lugnt. Det här var tredje gången Egwene hade sett Alviarin, och varje gång hade hon varit ensam, inte i sällskap med några andra vita. Däremot hade hon sett grupper av vita systrar i korridorerna. Kunde det vara en ledtråd? I så fall kunde hon inte föreställa sig till vad, såvida inte Alviarins egen Aya skydde henne av någon anledning. Men så djupt kunde väl rötan inte ha gått. Alviarin sneglade på de båda röda och kom närmare Egwene på grusgången som vindlade sig mellan dammarna. Du har fallit långt, sa hon när hon kommit nära. Det måste kännas hårt. Egwene reste sig upp och torkade händerna på kjolen. Sen plockade hon upp räfsan. Jag är inte ensam om att ha fallit. Hon hade gjort ett nytt besök hos Silvierna före gryningen, och när hon lämnade kvinnans ämbetsrum hade återigen Alviarin väntat på att komma in. Det var en daglig ritual för den vita systern, och i novisernas avdelning spekulerades det vitt och brett om varför. Gråt inte över det som inte går att laga, säger alltid min bor. Det känns som ett gott råd under rådande omständigheter. Rosa fläckar dök upp på Alviarins kinder. Men du verkar gråta en hel del. Oändliga mängder, enligt alla uppgifter. Nog skulle du rymma om du kunde. Egwene fångade upp ännu ett eklöv med räfsan och skakade ner det i träspannen som stod vid hennes fötter. Din lojalitet mot Elida är visst inte särskilt stark. Varför säger du så? Frågade Alviarin misstänksamt. Hon kastade en blick på de båda röda, som nu verkade mer intresserade av fiskarna än av Egwene. Sen tog hon ett steg närmare, som för att inbjuda till förtroliga viskningar. Egwen fiskade upp ett långt grässtrå som måste ha kommit hela vägen från slätten på andra sidan floden. Borde hon säga någonting om det brev kvinnan skrivit till Rand, där hon utlovade att kunna lägga vita tornet för hans fötter? Nej, även om det kunde vara en värdefull kunskap, var det förmodligen någonting som bara gick att använda en gång. Hon tog ifrån dig väktarinnestålen och har befallt att du ska ha botgöring. Det är knappast någonting som lockar till lojalitet. Alviarins uppsyn förblev oberörd, men axlarna slappnade av. Så mycket visade sällan en Aes Sedai. Hon måste befinna sig under oerhörd press för att ha så liten självkontroll. Hon sneglade hastigt på de båda röda igen. Tänk på din situation, nästan viskade hon. Om du vill ha en flyktväg ur den så, ja, då kanske du kan hitta en. Jag är tillfreds med min situation, sa Egwen enkelt. Alviarin höjde vantroget ögonbrynen, men efter ännu en blick på de röda systrarna. Nu betraktade den ena dem snarare än fiskarna, skred hon iväg. Skred så snabbt att hon nästan halvsprang. Därefter dök hon upp varannan eller var tredje dag när Egwen höll på med sina sysslor. Och även om hon aldrig öppet erbjöd sig att hjälpa henne att fly, så var det ett ord som hon ofta använde. Och hon började visa sin vanmakt när Egwen inte nappade på betet. För ett bete var det, så mycket var säkert. Egwen litade inte på kvinnan. Kanske på grund av det där brevet, som utan tvekan varit avsett att locka Rand till tornet och i klona på Elaida. Eller kanske på hennes sätt att hela tiden vänta på att Egwen skulle ta första steget. Kanske rent av tigga om hjälp. Då skulle Alviarin förmodligen börja lägga fram villkoren. Hur som helst hade hon inte för avsikt att rymma om det inte var den enda återstående utvägen. Så hon svarade alltid på samma sätt. Jag är tillfreds med min situation. Alviarin började skära tänder så högt att det hördes när Egwen sa dessa ord. Den fjärde dagen låg Egwen på alla fyra i en korridor och skrubbade de blåvita golvplattorna. När tre par manstövlar marscherade förbi framför näsan på henne, följde av en syster i grå sidenklänning med invecklade röda broderier. Efter några steg stannade stövlarna. Det är hon, sa en mansröst på Iljanmål. Hon är den som pekades ut för mig. Jag tror jag ska prata med henne. Hon är bara en novis bland alla andra, Martin Stefanios, sa systern. Du ville promenera i trädgården. Egwen stoppade skurborsten i hinken med såpvatten och började på en ny rad golvplattor. Ödet stinger mig, Carrie Andry. Det här må vara vita tornet, men jag är fortfarande rättmätig kung av Viljen. Och om jag vill prata med henne, med dig som förkläde, både anständigt och passande, så tänker jag prata med henne. Man har sagt mig att hon växte upp i samma by som Althor. Ett par blankpolerade stövlar närmade sig Egwen. Inte förrän då ställde hon sig upp med den droppande borsten i ena handen. Med den andra strök hon håret från ansiktet. Hon lät bli att gnida sig i korsryggen, hur mycket hon än hade velat det. Martin Stefanios var undersetsig och nästan helt skallig, med fårade drag och ett prydligt friserat vitt skägg av det slag som var brukligt i Iljan. Hans ögon var skarpa och arga. Han skulle ha klätt bättre i rustning än i den gröna sidenrock han bar, med gyllene bin broderade på ärmarna och slagen. Bara en novis bland alla andra, mumlade han. Där tror jag att du tar miste, Carrie Andry. Den fylliga röda systern lämnade de båda tjänarna med Tarvalons låga på bröstet och kom och ställde sig bredvid den skallige mannen. Hennes läppar var ett smalt streck. Hon gav Egwen en ogillande blick innan hon vände sig mot honom. Hon är en novis som dragit på sig en mängd bestraffningar och har ett golv att skura. Kom, en morgon som denna är det säkert mycket behagligt i trädgården. Vad jag tycker vore behagligt, sa han, är att prata med någon annan än Aes Sedai. Och bara från röda Aja till på köpet, eftersom ni lyckats hålla mig borta från alla andra. Och därtill har jag fått ett par tjänare som lika gärna kunde vara stumma. Och jag tror att torngardisterna också har fått order att hålla tand för tunga när jag är närvarande. Han tystnade när två andra röda systrar närmade sig. Nesita, en fyllig blåögd kvinna som var elak som en orm med klåda, gav Carrie Andre en kamratlig nick, medan Barrasin räckte Egwen den vid det här laget blott allt för välbekanta tändmuggen. Det verkade som om röda Aja i någon mån hade ansvaret för henne. De som bevakade och följde med henne var i varje fall alltid röda, och de lät sällan mycket mer än den utlovade timmen gå förrän någon kom med en ny mugg gaffelrotste. Hon tömde den och lämnade tillbaka den. Nesita verkade besviken över att hon inte vägrade eller protesterade. Men det skulle inte ha tjänat mycket till. Den gång hon hade gjort det hade Nesita hällt i henne den vedervärdiga brygden genom en tratt som hon haft till reds i bältespungen. Det skulle just ha varit ett vackert sätt att demonstrera sin värdighet för Martin Stefanios på. Han iakttog den tysta proceduren med förbryllat intresse, trots att Carrie Andre ryckte honom i rockarmen och återigen uppmanade honom att göra sin promenad i trädgården. Kommer det systrar med vatten till dig när du är törstig? Frågade han, när Barrasin och Nesita skred därifrån. Ett te som de anser ska förbättra mitt humör, sa hon. Du ser välmående ut, Martin Stefanios. För att vara en man som har blivit kidnappad av Elaida. Det var en annan sak som det pratades vitt och brett om i novisavdelningen. Carrie Andre väste och öppnade munnen, men han tog till orda först. Elaida räddade mig från att Althor skulle mörda mig, sa han sammanbitet. Den röda systern nickade gillande. Varför skulle du vara hotad av honom, frågade Egwen. Mannen grymtade till. Han mördade Morgase i Camlin och Carlaver i Carhain. När han dödade henne la han halva solpalatset i ruiner, har jag hört. Och jag har hört om tyrenska storfurstar som blivit knivhuggna eller förgiftade i Carhain. Vem vet vilka andra regenter han har mördat för att sedan förinta kropparna. Carrie Andre nickade igen och nu log hon. Han kunde ha varit en skolpojke som rabblade upp en utan till läxa. Förstod sig kvinnan inte på män överhuvudtaget. Han bet ihop käkarna än mer och knöt händerna hårt. Men bara ett kort ögonblick. Carlaver hängde sig, sa Egwen med tålmodigt tonfall. Solpalatset skadades när någon försökte döda draken återfödd. Kanske någon av dem förlorade. Och enligt Elaine Trackand var det Ravin som mördade hennes mor. Rand har tillkännagivit sitt stöd för hennes anspråk på både lejontronen och soltronen. Han har inte dödat någon av de karhenska ädlingarna som gjorde uppror mot honom. Inte heller de upproriska tyrenska storfurstarna. I själva verket har han utnämnt en av dem till sin riksmarskalk i Tyr. Nu tror jag att det, började Carrie Andre och drog upp sjalen på axlarna. Men Egwen brydde sig inte om henne utan fortsatte oförtrutet. Allt detta skulle vilken syster som helst ha kunnat berätta. Om hon ville. Om de pratat med varandra. Fundera på varför du bara ser röda systrar. Har du sett några systrar av skilda Ajan prata med varandra? Du har blivit kidnappad och tagen ombord på ett sjunkande skepp. Nu räcker det mer än väl, fräste Carrie Andre, nästan innan Egwen hunnit sluta. När du har skurat klart springer du till novisföreståndarinnan och ber henne att bestraffa dig för maskning. och för att du varit respektlös mot en ACD. Egwen mötte lugnt kvinnans rasande blick. När jag är klar har jag knappt tid att få på mig rena kläder före min lektion med Kiyoshi. Kan jag besöka Silviana efter lektionen? Carrie Andrew drog i sjalen, tydligen häpen över hennes lugn. Det är någonting du får lösa själv, sa hon till sist. Kom, Martin Stefanios, du har hjälpt det här barnet att maska länge nog. Egwen hann inte byta ut den blöta klänningen eller ens kamma håret efter att ha lämnat Silvianas ämbetsrum. Inte om hon skulle ha något hopp om att hinna i tid till Kiyoshi utan att springa, vilket hon vägrade att göra. Därför kom hon för sent och det visade sig att den långa, slanka, grå systern var mycket petig med både punktlighet och ett vårdat yttre. Vilket innebar att Egwen en dryg timma senare låg och köt och sparkade under Silvianas hårda rapp med remmen igen. Helt bortsett från att omfamna smärtan fanns det någonting annat som också hjälpte henne igenom detta. Minnet av Martin Stefanios tankfulla min när Carrie Andrew ledde iväg honom längs korridoren och att han två gånger hade tittat över axeln på henne. Hon hade sått ännu ett frö. Om hon sådde tillräckligt många frön skulle kanske det som grodde ur dem få sprickorna i plattformen under Elida att öppna sig på allvar. Tillräckligt många frön skulle störta Elida. Tidigt på fångenskapens sjunde dag var hon återigen i färd med att bära upp vatten i tornet. Den här gången till Vita Ayas avdelning, när hon plötsligt stannade tvärt. Det kändes som om någon hade gett henne ett hårt slag i magen. Två kvinnor i gråfransade sjalar var på väg ned genom den spiralvridna korridoren, följda av ett par väktare. En av systrarna var Melaver Someinellin, en kraftig karhenska i fin grå ylleklänning och med vita slingor i det mörka håret. Den andra, med blå ögon och mörkt honungsfärgat hår, var Bionin. Så det var du som förrådde mig, sa Egwen argt. Sen slogs hon av en tanke. Hur kunde Bionin ha förrått henne efter att ha svurit henne trohet? Du måste tillhöra Svarta Aya. Mellauer sträckte på sig så mycket hon kunde, vilket inte var särskilt mycket, eftersom hon var flera tum kortare än Egwen. Satte händerna mot sina fylliga höfter och öppnade munnen för att skälla ut Egwen efter noter. Egwen hade haft en lektion för henne och även om hon i vanliga fall var en vänlig kvinna kunde hon bli riktigt skräckinjagande när hon blev arg. Bionin la ena handen på den andra systerns tjocka arm. Var snäll och låt mig prata med henne ensam, Melaver. Jag hoppas att du inte skräder orden, sa Melaver stelt. Att ens tänka på att komma med en sån beskyllning. Att ens nämna vissa saker. Hon skakade på huvudet med avsmak och drog sig en liten bit tillbaka i korridoren, följd av sin väktare. Han var satt och ännu bredare än hon, en riktig björn till kar, trots att han rörde sig med en väktares graciösa rörelser. Bionin gjorde en gest och väntade tills hennes egen väktare, en mager man med ett långt ärr i ansiktet, slöt sig till dem. Jag har inte förrått någonting, sa hon tyst. Jag skulle aldrig ha avlagt någon ed till dig om det inte varit för att salen skulle ha låtit prygla mig om de fått kännedom om de hemligheter du visste. Kanske till och med mer än en gång. Nog är det skäl nog att svära. Jag har aldrig låtsats att jag älskar dig, men jag höll eden tills du blev tillfångatagen. Men nu är du inte längre Ämelin tronande, eller hur? Inte som fånge. Inte när det inte finns något hopp om att rädda dig, när du vägrade att låta dig räddas. Och du är novis igen, så det finns två skäl till att eden inte längre gäller. Allt prat om uppror var bara fantasier. Upproret är slut. Vita tornet kommer snart att vara helt igen. Och det kommer inte att göra mig ledsen. Egwene lyfte stången från axlarna, ställde ner vattenhinkarna och la armarna i kors över bröstet. Hon hade försökt att uppträda lugnt ända sedan hon blev tillfångatagen, utom när hon blev bestraffad. Men det här mötet skulle ha satt en sten på prov. Du förklarar dig både länge och väl, sa hon torrt. Försöker du övertyga dig själv? Det duger inte, Beonin. Det duger inte. Om upproret är över, var är då den ström av systrar som ska komma och knäböja inför Elaida och ta emot den botgöring hon utdömer? Ljus, vad har du mer förrått? Allting. Det verkade troligt. Hon hade besökt Elaidas ämbetsrum ett flertal gånger i Tel Aaron Riord. Men kvinnans brevskrin hade alltid varit tomt. Nu visste hon varför. Röda fläckar blommade upp på Björnins kinder. Jag säger ju att jag inte har förrått... Hon bet av meningen med en kvävd grymtning och förde handen till halsen, som om den inte tillät lögnen att lämna hennes läppar. Det bevisade att hon inte tillhörde svarta Aja. Men det bevisade även någonting annat. Du förrådde vässlorna. Sitter de inspärrade i fängelsehålorna allihop? Björnin kastade en hastig blick upp genom korridoren. Mälarvär pratade med sin väktare som stod med huvudet nedböjt tätt in till hennes. Undersätts gäller ej. Han var i varje fall längre än hon. Beonins Terveil betraktade henne med bekymrad min. De tre stod för långt bort för att ha kunnat höra någonting. Men Beonin kom närmare och sänkte rösten. Elaida håller dem under bevakning. Fast jag tror att ajarna behåller vad de ser för sig själva. De flesta systrar vill inte säga mer till Elaida än de måste. Det var nödvändigt. Jag kunde knappast komma tillbaka till tornet utan att berätta om dem. Förr eller senare skulle de ha blivit upptäckta. Då måste du varna dem. Egwene förmådde inte hålla föraktet borta från sin röst. Kvinnan klöv hårstrån med rak kniv. Hon tog den allra tunnaste ursäkt för att bestämma sig för att hennes ed inte längre var giltig. Sen förrådde hon samma kvinnor som hon själv hade varit med om att välja ut. Blod och förbannad aska. Ett långt ögonblick stod Beonin tyst och plockade med sjalen. Men slutligen förvånade hon Egwene genom att säga: Jag har redan varnat Meidani och Janet. Det var de båda grå bland vässlorna. Jag har gjort vad jag kan för dem. De andra måste simma eller sjunka på egen hand. Det har hänt att systrar blivit misshandlade bara för att de gått i närheten av någon annan Ayas avdelning. Jag tänker inte gå tillbaka till mina rum klädd i bara min sjal och blåmärken bara för att försöka. Tänk på det som botgöring, avbröt Egwene henne. Ljus. Systrar som blivit misshandlade. Situationen var till och med värre än hon hade trott. Hon måste påminna sig om att en väl gödslad mark skulle hjälpa hennes frön att gro. Beonin kastade åter en blick längs korridoren och Terveil tog ett steg mot henne innan Beonin skakade på huvudet. Hennes uppsyn var oberörd trots de röda fläckarna på kinderna. Men hennes inre måste ha varit i uppror. Du vet väl att jag kan skicka dig till novisföreståndarinnan, sa hon med spänd röst. Jag har hört att du tillbringar halva dagen med att ligga över hennes knä och tjuta. Jag tror knappast du skulle tycka om ännu fler besök. Egwene log mot henne. Knappt 2 timmar tidigare hade hon lyckats le i samma ögonblick som Silviana lät remmen bli stilla. Det här var mycket svårare. Och vem vet vad jag skulle kunna tjuta? Någonting om eder kanske? Färgen försvann från den andra kvinnans kinder så att hon blev kritvit i synen. Nej, det ville hon inte att någon skulle få veta. Du måste ha lyckats övertyga dig själv om att jag inte längre är den ärmelintronande, Beonin. Men nu är det dags att du börjar övertyga dig själv om att jag är det igen. Du ska varna de andra vad priset för dig själv än må bli. Säg till dem att hålla sig borta från mig så länge jag inte skickar bud om motsatsen. De har redan fått alldeles för mycket uppmärksamhet. Men från och med idag ska du söka upp mig varje dag för den händelse att jag har någonting jag vill säga dem. Det har jag redan. Hon räknade raskt upp de saker som hon ville att de skulle ta upp när de pratade med andra. Att Chimerin fråntagit sin sjal. Elaidas delaktighet i katastroferna vid Svarta tornet och Dumais brunnar. Alla de frön som hon själv hade sått. Nu skulle de inte bara sättas ett och ett utan kastas ut skeppvis. Jag kan inte tala för andra Ajan, sa Beonin när Egwen var klar. Men i Grå Aja talar systrarna ofta om dessa saker. Kunskapen har haft mycket att göra sista tiden. Hemligheter som Elaida hoppats behålla för sig själv har börjat läcka ut. Jag är övertygad om att det måste vara likadant i de andra. Det är kanske inte nödvändigt att jag... Varna dem och tala om vad jag har sagt, Björnin. Egwen lyfte upp stången på axlarna igen och makade den till rätta så gott det gick. Två eller tre av de vita skulle låta henne smaka på hårborsten och skicka henne till Silvierna om de ansåg att hon var sen. Att omfamna och rent av välkomna smärtan innebar inte att man uppsökte den i onödan. Kom ihåg att det är en botgöring jag har tilldelat dig. Jag ska göra som du har sagt, sa Björnin med tydlig motvilja. Plötsligt blev hennes blick hård. Men inte för Egwens skull. Det vore en glädje att se Elaida störtas, sa hon med obehaglig röst innan hon skyndade bort till Melaware. Detta överrumplande möte som vänt till en seger fick Egwen att känna sig väl till mods resten av dagen. Trots att Ferrani ansett att hon kom för sent. Den vita föreståndaren var visserligen tjock men hennes armkraft kunde mäta sig med Silviernas. När kvällen kom släpade hon sig ner till de öppna cellerna, trots att hon mer än någonsin längtade efter sin säng. Utöver lektionerna och hennes möten med Silviernas rem, den sista gången strax före kvällsvard, hade större delen av dagen gått åt till att bära vatten. Både axlar och rygg värkte, armarna värkte och benen med. Hon var så trött att hon knappt kunde stå upp. Märkligt nog kan hon inte känt av den där förfärliga huvudvärken sedan hon blivit fången. Och inte heller de mörka drömmarna som hade varit så oroande, trots att hon aldrig hade kunnat minnas dem. Men ikväll hade hon nog en ordentlig huvudvärk att se fram emot. Det skulle göra det svårt att avgöra vad som var sanndrömmar. Och sista tiden hade hon haft några riktiga praktexemplar. Ombrand, Matt, Perrin och till och med om Gawain. Fast det mesta hon drömde om honom var bara just drömmar. Lini bevakades av tre vita systrar som hon var ytligt bekant med. Nagora, en smal kvinna som bar sitt ljusa hår uppsatt i en rulle i nacken och satt mycket rakt för att väga upp sin ringa längd. Noreen, en förtjusande kvinna med stora blanka ögon som dock kunde vara lika disträ som någon brun syster. Och Miyazi, lång och fyllig med järngrått hår. En kvinna som inte tolererade några dumheter och såg dumheter överallt. Nagora satt omvärvd av Saidars sken och upprätthöll skärmen runt Lini. Men alla tre var inbegripna i en diskussion om någon logisk vändning som Egwen inte begrep utifrån det lilla hon hörde. Hon kunde inte ens avgöra om det var två eller tre olika ståndpunkter de förfäktade. Ingen höjde rösten eller hötte med nävarna och deras ansikten förblev släta i CD-masker. Men av kylan i deras röster stod det klart att om de inte hade varit i CD skulle de åtminstone ha skrikit åt varandra, kanske kommit i handgemäng. Hon kunde lika gärna inte ha funnits, så lite brydde de sig om att hon kom in i rummet. Medan hon iakttog de tre ur ögonvrån gick hon så nära järngaldet hon kunde och grep om det med båda händerna för att stödja sig. Ljus, vad trött hon var. Jag träffade Beonin idag, sa hon tyst. Hon är här i tornet. Hon påstod att hennes ed till mig inte längre var giltig, eftersom jag inte längre är den ämelintronande. Lini flämtade och kom så nära att hon nuddade gallerstängerna. Var det hon som förrådde oss? Den inneboende omöjligheten i dolda strukturer är axiomatisk, sa Nagora bestämt. Hennes röst var som en hammare av is. Axiomatisk, säger jag. Hon förnekade. Och jag tror henne, viskade Egwen. Men hon erkände att hon hade förrått vässlorna. För närvarande håller Elaida dem bara under bevakning. Men jag sa åt Beonin att varna dem och hon sa att hon skulle göra det. Hon sa att hon redan hade varnat mig, Danny och Janet. Men varför skulle hon förråda dem och sen berätta det för dem? Och hon sa att hon skulle vilja se Elaida störtad. Varför skulle hon fly till Elaida om hon fortfarande vill att hon ska störtas? Hon mer eller mindre erkände att ingen annan har gett upp vårt mål. Det är någonting i det här jag missar, men jag är för trött för att se vad det är. En gäspning som hon nätt och jämt lyckades dölja bakom handen fick det att knaka i käkarna på henne. Dolda strukturer implicerar av fyra av sjätte grads rationalitetens fem axiom, sa Miyazi precis lika bestämt. De impliceras starkt. Alla med någon intellektuell kapacitet har redan länge förkastat så kallad sjätte grads rationalitet som en aberration, inflikade Noreen med viss skärpa. Men dolda strukturer är fundamentala för varje möjlighet att förstå vad som händer varje dag här i tornet. Själva verkligheten förändras, förskjuts från den ena dagen till nästa. Lini sneglade på de vita. Några trodde hela tiden att Elaida hade spioner bland oss. Om Beonin var en av dem skulle hennes e till dig hålla tills hon lyckades övertyga sig själv om att du inte längre var den ämelintronande. Men om hon inte fick det mottagande som hon väntat sig när hon kom tillbaka, kanske det har påverkat hennes lojalitet. Beonin har alltid varit äregirig. Om hon anser att hon inte fått det som tillkom henne. Lini slog ut med händerna. Beonin har alltid förväntat sig att få vad som tillkommer henne. Och kanske lite till. Logiken kan alltid tillämpas på den verkliga världen, sa Miyazi avfärdande. Men endast en och vi skulle tro att den verkliga världen går att tillämpa på logiken. Idéerna måste komma i första hand. Inte världsliga företeelser. Nagora knep ihop läpparna och gav Miyazi en mörk blick, som om hon hade blivit bestulen på just det hon hade tänkt säga. Noreen rodnade en aning, reste sig upp och skred bort från bänkarna mot Egwen. De båda andra följde henne med blicken, vilket hon verkade känna på sig eftersom hon besvärat makade sjalen först åt ena sidan och sen åt andra. Du ser ju helt utmattad ut, barn. Gå och lägg dig nu. Egwen ville ingenting hellre än att gå och lägga sig. Men hon hade en fråga som hon måste ha svar på först. Fast hon måste vara försiktig. Nu hade alla de tre vita uppmärksamheten riktad mot henne. Lini, fråga systrarna som besöker dig fortfarande om samma saker. Jag sa åt dig att gå och lägga dig, sa Noreen skarpt. Hon klappade i händerna som om hon på något sätt skulle få Egwen att lyda. Ja, Shalini, jag förstår vad du menar. Det kanske finns utrymme för en viss tillit. Mycket lite, sa Egwen. Noreen satte händerna i sidorna. Nu var varken hennes min eller röst särskilt sval längre. Och all tankspriddhet var fullständigt försvunnen. Eftersom du vägrar att gå och lägga dig får du istället gå till novisföreståndarinnan och tala om att du har varit olydig mot en syster. Ja visst, sa Egwene hastigt och vände sig om för att gå. Hon hade fått sitt svar. Bionin hade inte avslöjat hur man färdades, vilket förmodligen innebar att hon inte hade avslöjat några andra vävar heller. Så hon var kanske inte helt opålitlig. Och dessutom hade nu både Nagora och Miyashi rest sig upp och var på väg mot Egwene. Det sista hon ville var att bli handgripligen släpad till novisföreståndarinnans ämbetsrum. Någonting som åtminstone Miyashi var helt i stånd att göra. Hon var till och med starkare i armarna än Ferrani. På morgonen den nionde dagen sedan hon kommit tillbaka till tornet var det självaste Dosin som kom till Egwenes lilla rum för att hela henne. Utanför vräkte regnet ner med ett dovt muller. De båda röda som hade bevakat henne när hon sov kastade varsin ogillande blick på Dosin när de gav henne muggen med gaffelrotste. Sen skyndade de därifrån. Den gula företrädaren fnös föraktfullt när dörren stängdes bakom dem. Hon använde det gamla sättet att hela, vilket fick Egwene att flämta som om någon slängt henne i en isvak och gav henne en glupande aptit på frukost. Och befriade henne från smärtan i baken. Det senare kändes faktiskt konstigt. Man kunde vänja sig vid vad som helst med tiden. Och en blåslagen bak kändes redan normalt. Men att Dosin använde det gamla sättet, samma sätt som används varje gång hon blivit helad sedan hon tillfångatogs, bekräftade att Bionin hade bevarat hemligheten med de nya vävarna. Även om det förblev ett mysterium hur hon hade kunnat det. Bionin själv hade bara sagt att de flesta systrar trodde att det som sades om nya vävar bara var lösa rykten. Bränne mig barn, du tänker visst inte ge dig, sa Dosin medan Egwene drog klänningen över huvudet. Kvinnans grova språk stod i skarp kontrast mot hennes eleganta utseende. Idag var hon klädd i en blå sidenklänning med guldbroderier och hade safirer både i öronen och håret. Borde den ämelintronande någonsin ge sig? Frågade Egwene när hon stack upp huvudet genom halslinningen. Hon böjde armarna bakom ryggen så att hon kunde knäppa knapparna av vitblekt horn. Dosin fnös igen, men Egwene tyckte inte att det lät föraktfullt den här gången. Ett modigt svar, barn. Inte desto mindre tror jag förbanne mig inte att det dröjer länge förrän Silviana har fått fason på dig. Men hon gick därifrån utan att ha tillrättavisat Egwene för att hon kallat sig för den ämelintronande. Egwene hade återigen ett besök inbokat hos novisföreståndarinnan före frukost. Hittills hade hon inte missat en enda dag. Och efter att Silviana gjort sitt bästa för att de inte göra Dosins ansträngningar i en enda omgång slutade Egwene gråta så snart remmen blev stilla igen. När hon rätade på sig från läderdynan som satt i ena änden av skrivbordet avsett enbart för att böja sig över och nött av ljuset vet hur många kvinnor och särken föll ner över det ömma skinnet kände hon ingen impuls att rycka till. Hon tog emot den smärtsamma svedan, välkomnade den, värmde sig med den som hon skulle ha värmt sina händer framför en brasa en kall vintermorgon. Just i denna stund liknade hennes bak väldigt mycket en het eld. Men när hon såg sig i spegeln såg hon ett oberört ansikte, rött om kinderna men lugnt. Hur kunde Chimerin degraderas till antagen, frågade hon, medan hon torkade bort tårarna med näsduken. Jag har hört mig för, och det finns inget stöd för någonting sånt i tornets lagar. Hur många gånger har du hamnat här för att du har hört dig för, frågade Silviana, samtidigt som hon hängde upp remmen i det smala skåpet bredvid läderklappen och det smidiga spöet. Jag tycker att du borde ha gett dig för länge sedan. Jag är nyfiken. Hur kunde det göras när det saknar stöd i lagen? Nej, det finns inget stöd för det i lagen, barn, sa Silviana. Som om det verkligen var ett barn hon förklarade för. Men inte heller inget förbud mot det. Ett kryphål som... Nå, det ska vi inte gå in på nu. Då skulle du bara hitta ett nytt sätt att få en omgång med remmen. Hon skakade på huvudet, satte sig bakom skrivbordet och la händerna på bordskivan. Problemet var att Chemerin godtog det. Andra systrar sa åt henne att ignorera kungörelsen. Men när hon väl insåg att hennes böner inte skulle få den ärmelintronande att ändra sig, flyttade hon till de antagnas avdelning. Egwens mage kurrade högljutt efter frukost. Men hon var inte färdig. Hon förde ett riktigt samtal med Silviana. Hur besynligt ämnet än var, så var det ett samtal. Men varför skulle hon rymma? Hennes vänner slutade väl inte att försöka prata förstånd med henne? Vissa pratade förstånd med henne, sa Silviana torrt. Andra. Hon rörde händerna som två vågskålar, höjde först den ena och sedan den andra. Andra försökte tvinga henne att ta sitt förnuft i fånga. De skickade hit henne nästan lika ofta som du kommer hit. Jag behandlade hennes besök som enskild botgöring. Men hon hade inte din... Där avbröt hon sig abrupt, lutade sig tillbaka på stolen, formade en pyramid med fingertopparna och betraktade Egwen över dem. Ser man på, du har fått mig att sitta här och småprata, vilket förvisso inte är förbjudet, men knappast passande under rådande omständigheter. Gå och ät frukost, sa hon samtidigt som hon tog upp pennan och lyfte på bläckhornets silverlock. Jag skriver in ett besök till vid middagstid, eftersom jag vet att du inte tänker niga. Det fanns en svag antydan till resignation i hennes röst. När Egwen kom in i novisernas matsal reste sig den första novisen som såg henne från sin plats. Och plötsligt hördes det ett väldigt skrapande av bänkar mot de färggranna golvplattorna när de andra också ställde sig upp. Där stod de under tystnad medan Egwen gick längs mittgången mot köket. Plötsligt pilade Ashlyn, en söt, fyllig flicka från Altera, in i köket före henne. Innan Egwen hunnit fram till köksdörren kom Ashlyn ut bärande en bricka med den sedvanliga koppen ångande te och en tallrik med bröd, oliver och ost. Egwen sträckte ut händerna för att ta emot brickan. Men den olivhyade flickan skyndade bort till närmsta bord och ställde ned den framför en tom bänk. Sen backade hon undan med antydan till en nigning. Som tur var för henne valde ingen av de båda röda systrarna som eskorterade Egwen just detta ögonblick att kika in i matsalen. Tur också för alla noviserna som stod upp. Det låg en kudde på bänken framför Egwens bricka, visserligen en luggsliten sak, vars överdrag bestod mer av olikfärgade lappar än det ursprungliga tyget. Men inte desto mindre en kudde. Egwen tog upp den och la den på änden av bordet innan hon satte sig. Det var lätt att välkomna smärtan. Hon värmde sig i hettan från sina egna eldar. Ett lågt sus gick genom salen, en samfälld suck. Det var inte förrän hon stoppade en oliv i munnen som noviserna satte sig. Hon spottade nästan ut den igen. Den var nästan rutten. Men hon var utsvulten efter helandet, så hon spottade bara ut kärnan i handflatan och la den på tallriken. Sen sköljde hon bort den dåliga smaken med lite te. Det var honung i teet. Noviser fick honung bara vid särskilda tillfällen. Hon försökte att låta bli att le medan hon tömde tallriken, vilket hon gjorde grundligt. Hon fuktade till dem med fingret för att få upp ost- och brödsmulorna. Det var svårt att inte le. Först Osin, en företrädare. Sen Silviernas resignation och nu detta. De båda systrarna var mycket viktigare än noviserna och honungen. Men alltsammans pekade åt samma håll. Hon höll på att vinna sitt krig.